I min sommar idag. Horace Engdahl i slagsmål. Vitt pulver verksamt mot sjösjuka. Journalist sparkad på grund av tryckfel. Ja, där har ni rubrikerna. Detaljerna får ni under programmets gång. Välkomna, jag heter Ingmar Lönnbom. Vilken sommar vi har haft hittills. Många resonerar som om sommar vore slut bara för att semestrarna i stort sett är över. Men här i Blekinge, på Sveriges solsida, kan vi ha sommar långt in i september om vår herre är på det humöret. Så det faktum att det här är sommarens sista sommarprat i Sveriges Radio Blekinge, det betyder knappast att hösten kommer imorgon. När försommaren stod i sitt flor hade jag nöjet att gå en kurs i kreativt skrivande. En vecka som skulle vaccinera mot rutinmässigt plitande och ge impulser att gå nya stigar i yrkeslivet. En av övningarna gick ut på att var och en som deltog i kursen skulle beskriva en annan kursdeltagare som ett föremål som såldes i en fyndannons. Jag tyckte att det var en ganska svår övning. Och jag är rädd för att den person som jag beskrev som en schweizisk armékniv kanske inte blev helt lycklig över detta. Nåväl, själv utbjöds jag till försäljning i form av en boksamling. Det var ganska smickrande och den kursdeltagare som skrev så visste antagligen inte hur rätt hon hade. För böcker är förvisso ett intresse, för att inte säga en passion. Jag köper inte så många längre, men det beror mera på att bokhyllorna är fulla och att jag dessutom får dåligt samvete av att titta på de böcker jag inte har läst ännu. Det här programmet kommer av den anledningen att fyllas av citat ur några av de böcker jag verkligen har läst. Det kommer att bli massor med matnyttiga kunskaper som här strös för era fötter, naturligtvis med det förbehållet att jag inte alls har provat allt som rekommenderas. Dessutom tänkte jag försöka återupprätta en av Sveriges mest och mest orättvist bortglömda humorister.
Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very 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 much. Thank you very much för vår fria kärlek. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för vår fria kärlek. Thank you very 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 much. Thank you very much för vår svenska krona. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för vår svenska krona. Thank you very much. Thank you very 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 much. Svenska språket, det är funny. Inte sant, my lovely. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very 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 much. Thank you very much för rena. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för rena. Thank you very 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 much. Thank you very much för svenska hjärta. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för svenska hjärta. För svenska skatt, för sommarnatt, Erik Öst och våra bara bröst. Nursery rhymes, good old times, hip stash och för vårt gage. Thank you very much. Thank you very 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 much. Sverige, Sverige, fosterlandet. Aldrig klipper vi det bandet. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very 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 much. Thank you very much för ni köpte plattan. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för ni köpte plattan. Thank you very 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 much. Thank you very much för vårt fosterland. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much för vårt fosterland. Thank you.
Mm.
Hur är det nu? Har ni besvär av sjösjuka? Själv har jag sällan problem, vilket troligen främst beror på att jag undviker flytetyg av mellanstorlek. Små båtar får jag inte sjösjuka i eftersom jag bestämmer själv när de ska ut på sjön. Stora båtar är så stadiga att symptomen uteblir av den anledningen. Enda gången jag var riktigt illa ute, det var 1984 på en färja mellan Marocko och Spanien, där hygienen ombord av allt att döma inte var den allra bästa. Och frågan är varför jag mådde dåligt, om det var sjön eller båten det berodde på. Men för er som inte är lika lyckliga som jag utan ofta blir sjösjuka vill jag gärna vidarebefordra någon av V. Urströms råd ur den förträffliga boken Hemläkaren. En bok som jag ropade in på en auktion 1982 och som redan då var över 100 år gammal. Till att börja med konstaterar den gode Urström något som man i och för sig har misstänkt länge, nämligen, jag citerar, sjösjuka framkallas genom fartygets vaggningar och rörelser, i synnerhet under storm. Ja, sen följer den här boken en ganska ingående beskrivning av hur sjösjuka yttrar sig, men den hoppar jag över för det kan ju tänkas att ni sitter och äter. På tal om mat förresten, så här fortsätter den gode läkaren. För att förebygga sjösjuka, eller åtminstone lindra den, bör den resande innan han går ombord intaga en god måltid. Men ej för stor kvantitet flytande födoämnen, samt linda en yllebinda tämligen stadigt omkring buken. Ja, när gjorde ni det senast när ni skulle ut och åka med båt? En yllebinda runt buken alltså. Ombord bör han helst taga plats i en hängmatta eller i mitten av fartyget, varest han minst besväras av rörelserna, lägga sig raklång, förbliva i denna ställning så orörlig som möjligt, tillsluta ögonen samt försöka att insomna. Ja, där ser man, det var alltså omtanke om de stackars matroserna som gjorde att man lät dem sova i hängmattor ombord på segelfartygen. Bort med bortklemande dynor och kuddar på Polenfärjan och framför hängmattor överallt. Åter till läkarboken. Nu kommer Urström in på det där med att må illa igen, så det hoppar jag över. Men jag kan inte låta bli att berätta om ytterligare några hjälpmedel mot sjösjuka som finns med i den här boken. Så här skriver Urström. På senare tiden har man mot sjösjuka dessutom försökt använda några droppar kloroform på socker. Kloral eller amylnitrit, av vilket sistnämnda man droppar 3-4 droppar på en näsduk, för dem hastigt tätt under näsan och inandas. Detta sistnämnda medel må man hava till hands att strax inandas då man märker sjukdomen vara i antågande, men endast använda det i liggande ställning och strax därefter försöka insomna. Även bromkalium eller bromnatrium har blivit använt på det sätt att man intagit en måttlig dos några gånger om dagen under 3 dagar innan man gått ombord, samt även sedermera under resan. Ja, jag måste säga att om man har tagit de här medlen, då kanske man i varje fall glömmer bort att man är sjösjuk, och kloroform, ja, det kan ju slå ut den bäste. Så här skriver han vidare, den gode Urström. På allra sista tiden har kokain, ett nytt medel som framställs av en sydamerikansk växt, blivit rekommenderad. Ja, det kanske vore något att pröva. Vandra in på apoteken ni och fråga efter något lämpligt medel mot sjösjuka. Har ni kokain kanske?
Stronger. That's my philosophy, but you gotta combine all three, live, love, and eat. say, like to hear what the poets say. If they had three meals a day,
you gotta eat,
eat to live.
You got to eat,
eat to love.
That's it for life.
Lifetime of love you're dreaming of.
Well,
life grows longer, love grows stronger. That's my philosophy. But you gotta combine all three.
You've got to eat med Peters Sisters. Visste ni att en av landets främsta humorister under 1900-talet fick sitt genombrott i Karlskrona? Det var meningen att han skulle bli reporter, men han blev kåsör. Det handlar om Olle Karle, som blev känd under pseudonymen Cello. Idag nämns han bara i förbigående som en ordvitsare. Och det där med att vitsa med ord är av någon anledning inte riktigt fint. Ska man prata om kåsören, då ska man hylla Eld, Red Top eller Hasse Zäta. Men det är få författare förunnat att få folk att skratta så att de får ont i magen. Och har man bara rätt inställning så är det precis det som Cello åstadkommer. Jag har lyckats komma över samtliga hans kåserisamlingar, och det är ganska många det, från 1940-talets mitt och fram till 1970-talet. Det är en verklig skatt. Och jag ska be att få citera ur berättelsen om hur han blev kåsör. Cello skriver här ingenting om var händelsen utspelar sig, men enligt vad han själv berättat för mig är det Karlskrona, och dessutom är numera sedan länge nedlagd tidning, Karlskrona-tidningen tror jag den hette, där han arbetade strax före mitten av 1930-talet. Så här skriver Cello. Kåseriet heter Bara ett tryckfel. Det finns något som kallas för tryckfel. Det är något som givetvis inte förekommer i en stor ansedd daglig tidning. Men i små oansenliga dagstidningar kan de någon enstaka gång inträffa. Det är om en sån gång jag i all korthet ska berätta. Det hände vid signaturens glänsande debut som tidningsreporter i en mindre ostsvensk tidning i en ännu mindre ostsvensk stad. Den 1 juni gjorde jag min entré i tidningens redaktionsstab. Den sista juni dog tidningen. Efter en månads tåligt buret lidande. Men till saken. Det gällde alltså min debutartikel. Ack, jag har den ännu urklippt och förvarad. Det var närmare bestämt ett referat av en årligen återkommande välgörenhetsfest i den lilla staden. Det var ingen vanlig välgörenhetsfest. Det var, om inte årets, så i varje fall sommarens stora händelse. Redaktionschefen tog mig i en rum, talade och sade: ni kommer att anförtros ett mycket ansvarspåliggande uppdrag. I de festligheter ni nu ska referera ingår bland annat en tävling som ytligt sett kan synas tämligen skämtbetonad, men den är mycket allvarlig. Den består i att 10 stycken fruar till kända pampar i stan kör en skottkärra med potatis en sträcka av 50 meter. Varvid det gäller att se vem som kommer först till mål utan att välta med kärran eller spilla en enda potatis. Tävlingen har under de senaste 3 åren vunnits av konsulinnan Trindén. Ni kommer lätt att känna igen henne på hennes yppiga former. Och konsulinnan och konsuln hör till tidningens främsta vänner och gynnare. Tänk på det. Oavsett om hon vinner eller inte, så kan ni gärna skriva något vänligt om henne. De andra 9 fruarna får ni skriva vad ni vill om. De tillhör inte vår prenumerantstock. Begrips? Visst begrips. Jag ilade åstad till festen. Skottkärretävlingen skulle just börja. Jag mönstrade de 10 damerna. Redaktionschefen hade rätt. Konsulinnan Trindén var mycket lätt att känna igen. Mitt vaksamma reporteröga la genast märke till att konsulinnan blivit tilldelad en skottkärra som var betydligt större och ohanterligare än de andra 9 damernas. En uppenbar orättvisa. Jag antecknade detta för att ha det som argument för den händelse hon inte skulle vinna tävlingen. Allt för prenumeranterna. Nåväl, det behövdes inte. Konsulinnans form visade sig vara lika påfallande som hennes former. Jag gratulerade mig själv till den överlägsenhet som ådagalades av vår prenumerant. Det var roligt att vara anställd vid en tidning med sådana prenumeranter. Konsulinnan vann som hon ville, en dryg byst längd före argaste konkurrenten. Och så skrev jag mitt första reportage. Jag tyckte själv att det var riktigt bra. Jag skrev mycket positivt om vår konsulinna och framhöll bland annat. Konsulinnan kom först i mål med sin skottkärra och då var hennes ändå så påfallande mycket större än de andra damernas att man förbluffades över att hon överhuvudtaget lyckades få den med sig i mål och till och med vinna. I denna mening förekommer, som alla ser, det lilla ordet ändå. Ett högst oförargligt litet ord, tycker man, men ändå. När ringen över året bortfaller får ordet en annan och något förargligare innebörd. Ända. Ringen över året föll bort. Tryckfels Nilsson hade tagit bort det. Meningen löd. Konsulinnan kom först i mål med sin skottkärra och då var hennes ända så påfallande mycket större än de andra damernas att man förbluffades över att hon överhuvudtaget lyckades få den med sig i mål och till och med vinna. Visst är det roligt för en debuterande skribent att hans artikel blir uppmärksammad, men även konsulinnan uppmärksammade den. Redan på morgonen ringde hon och bad att få tala med den som skrivit referatet. Konsulinnan grät i telefonen. Jag grät tillbaka. Vi grät båda. Hon bad om en förklaring. Och vad skulle man säga? Jag förklarade att åna i sätteriet tagit slut och att sättaren därför tvingats tillgripa den mest lika bokstaven. Men att vi under dagens lopp inväntade in ett nytt parti å, varför vi erbjöd oss att införa en dementi nästa dag på framträdande plats. Varvid konsulinnan mycket riktigt sa upp prenumerationen. Det var en svart dag. Den blev ännu svartare. Redaktionschefen kom in, såg vänligt men bestämt på mig och sa: "Vi har förlorat en prenumerant." "Ja," sa jag och böjde huvudet som man gör när man förlamas av sorg. "Har ni någon gång tänkt på att bli ölutkörare? Jag har en farbror som har bryggeri. Det är ju bättre att ha något arbete än inget. Tänk på saken." Jag började samla ihop mina pinaler och försökte tänka mig in i konsten att köra ut öl. Jag låg vaken och tänkte hela natten och nästa dags morgon gick jag till redaktionen för att fråga redaktionschefen var bryggeriet låg. Då hände det. Redaktionschefen såg på mig ännu vänligare och bestämdare än förra gången. "Jag har ändrat mig," sa han. "Ni får stanna." "Va? Har hon ringt och prenumererat igen?" "Nej, inte hon. Men 9 andra." Vilka det nu kunde vara. Det var som sagt en helt liten stad. Och så fick jag stanna kvar. Visserligen anförtroddes jag från denna dag inte några reportage, men i alla fall. "Det räcker om ni försöker att sköta slaskspalten," sa redaktionschefen. "I värsta fall kan ni ju själv skriva någon liten kåseribetonad sak någon gång då och då." Det var så det gick till. Många har kanske redan länge haft klart för sig att det var ett fel att man blev kåsör. Men alla har kanske inte haft klart för sig att det var ett tryckfel. Ja, det var alltså Olle Karle ur kåserisamlingen Småle och smila en smula. Den trycktes 1946. Thank you. Bland de kända skribenter som kan knytas till Karlskrona finns faktiskt Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl. Han levde här under några år under 1950-talet när hans far arbetade här. Han har skrivit en vacker text om örlogsstaden och dess invånare där han beskriver hur han upplevde den. Och så här avslutar han. Karlskrona, som det nu bara finns i minnet, är den verkligaste stad jag vet, vilket är ett annat sätt att säga att den är den vackraste, den lyckligaste. Detta är inget påstående om de sociala förhållandena på orten. Jag antar att karlskroniterna är lyckliga och olyckliga i samma utsträckning som alla andra, även om jag tyckte mig märka att de gärna uttrycker sin trivsel på ett klagande sätt, med ett speciellt nästan lustfyllt ojande som dialekten passar perfekt för. Det sorgligaste som hände mig under dessa år var att jag förlorade 2 framtänder i underkäken. Rocken hade kommit till stan och jag råkade i slagsmål med en klasskamrat om vem som var störst, Tommy Steele eller Elvis Presley. Jag höll på Tommy så jag förtjänade stryk. Ja, så skriver alltså Horace Engdahl, den Svenska Akademiens ständige sekreterare, och det gör han i boken Röster från Blekinge. En bok som faktiskt fortfarande går att köpa i bokhandeln. Det går knappast med någon av de andra böckerna jag nämner i det här programmet. Och visst känner man igen det där lustfyllda ojandet i Karlskronabornas dialekt. Det gaur inte är som bekant ett gammalt credo i örlogsstaden. Men även det börjar väl höra till det förgångna idag.
Brevet den som skrevet hon har vilat i min famn. Det var Britta, jag nämner inte något efternamn. Det kan kvitta, säger Britta, om jag väntar för ett år, när jag vet att ditt hjärta för mig slår. Du som sovit i hamn och som vaknat i kvarn och som sjunger i soluppgången krigans morgonsann, där i ledet du går, där du spejande står, tänk på Britta som snart du kyssa får. Hör soldaterna, kamraterna, med knatter och med knall, hör på fält och i skogar tonar truppens glada trall. Över krigarna på stigarna och lottorna i byn stiger flyget som örnar emot skyn. Du som sovit i halm och som vaknat i kvarn och som sjunger i soluppgången krigans morgonsall, där i ledet du går, där du spejande står, tänk på Britta som snart du kyssa får. Kan du hitta, säger Britta, en som har det mera kär, kan du drömma hur ömma mina känslor för dig är, som den bölja som ses följa stranden av vårt fria land, smyger Britta sig mjukt ut i din famn. Du som sovit i halm och som vaknat i kvarn och som sjunger i soluppgången krigans morgonsall, där i ledet du går, där du spejande står, tänk på Britta som snart du kyssa får.
Ja, nu ska jag fortsätta mitt bläddrande bland konstiga böcker i min konstiga boksamling. Det ska handla om god smak en stund. Jag sitter nämligen med Svenska Turistföreningens årskrift från 1925 framför mig. Det är Signe Nelson som har skrivit en artikel med titeln Liv och arbete bland bönder i Blekinge. Och det Signe Nelson skriver fyller mig med ett visst vemod. Det blir nämligen så oerhört klart för mig att det som är sanning idag, det blir osanning imorgon. Och numera är vi väl överens om att villor från 1920-talet, alltså före funkistiden, de är charmiga med sina verandor, med sin snickarglädje och färgade glasrutor. Men år 1925 var detta nymodigheter och Signe Nilsson är inte nådig i sina omdömen. Hör här vad hon skriver i STFs årsskrift. De hus som Blekingebönderna uppfört på senare år hava det oftast föga berömmelse av. Efter exempel av herremän och stadsbor byggade nu villor med torn och verandor och de gamla husen moderniseras med glasveranda och andra utsprång. I de flesta fall lyckas de med ganska enkla medel uppnå de förskräckligaste resultat, men ibland användes mycken lövsågning, kulört glas och utbyggnader för att nå en tillräckligt häpnadsväckande verkan. Ledsamt nog ligger Blekinge fortfarande i en avkrok av världen, så att ännu många arkitektoniska farsoter kommer att härja här innan vi hinner dit många andra landsändar kommit, nämligen att förstå att vi har mycket att lära av våra fäder. Detta gäller också om möbler och bohag. Här framträder motsatsen synnerligen skarpt, då Blekinge haft och har mycket vackra gamla saker, så förnäma och på samma gång ändamålsenliga att till och med folket självt börjar se att det är att föredraga framför snickerifabriksalster och plyschmöbler. Allt från klappträt och kökskärlen till silverskålarna i de stora skåpen i helgdagsvåningen var tillverkat och prytt med skicklighet och smak. Möbler i så kallad bondrokoko är ovanliga, i synnerhet i större gårdar, där också många praktmöbler från herrgårdar och städer hamnat efter skiftande öden. Tyvärr har uppköpare för antikvitetsaffärer farit hänsynslöst fram, särskilt under gulaschtiden, och härjat många vackra hem, lämnande ånger och förargelse kvar. Ja, så skrev alltså Signe Nilsson i Svenska Turistföreningens årskrift 1925.
Johannes hus, känt från ort till ort. Det namnet låter fridfullt, men därifrån är sport. Den allra grösta handling som seklets afton vet, som överträffar andra ut i barbariskhet. Ut i barbariskhet. Vid klockan 12 på natten, då allt så stilla var, en syntes på stationen, en lampa brinna klar. Där inne på kontoret, ut i den sena natt, herr Sederberg tjänstgjorde vid bordet där han satt. Vid bordet där han satt. Bredvid stod kassaskåpet, belyst av lampans glans. Och inuti detsamma 300 kronor fanns. Och ryktet om den skatten till Ronneby har nått. Där skrivaren herr Salrot just vetskap där om fått. Just vetskap där om fått. På en cykel for han från Ronneby den natten. Besökte glada vänner och blev tämligen i hatt. Och slutligen så kom han upp till Johannes hus. Gick in när han från vägen ju såg att där brann ljus. Han såg att där brann ljus. Herr Sederberg han ställde nu tvenne punschglas fram. Tog ett det andra Salrot som rusig han förnamn. Först talade de om vänskap, men Salrot han framtog en näsduk med en sten i, och den mot vännen slog. Och den mot vännen slog. Den arme föll i sängen och Salrot ovanpå, och med eldgaffel och stenar han började honom slå. Till sist som mask i gruset den arme faller ner, och Salrot sig från mordplatsen till en gård beger. Han till en gård sig beger. Där inne han omtalar hur han överfallen blev. Han träffat folk som skurits och kläder sönder rev. Och det är svårt att färdas på vägarna minsann. Man vet ej vem man råkar. Så svekfullt talte han, så svekfullt talte han. Men nästa dag satt Salrot inom lås och bom. Han bekände allt och dödsstraff blev nu den armes dom. Fast endast 20-årig till stupstocken han går. Det är att spilla livet i blomman av sin vår. I blomman av sin vår.
Ur en radioserie i Sveriges Radio Blekinge vid namn Jämmer och elände hörde vi om mordet i Johannishus. En av mina absoluta favoritböcker när det gäller kittlande läsning är Herrarnas kalender från år 1937. Detta är en liten bok, men det är en hälsning från en tid då jämställdhet mellan könen var något tämligen okänt. Visserligen kunde herrar exempelvis laga mat någon gång, men det skulle i så fall vara mat för karakarar. Som exempelvis ett recept på kojuver som jag inte för allt i världen vill undanhålla er. Jag skulle väldigt gärna vilja se exempelvis den nakne kocken i TV eller hon, den svenska motsvarigheten Tina, försöka göra det här receptet. Och i väntan på den godbiten får ni själva visualisera och tänka er hur det här skulle kunna se ut. Så här står det i Herrarnas kalender 1937. Även om kodjuret på grund av vissa associationer icke ses med vänliga ögon av det så kallade svagare könet, så är vi herrar som icke tänka med känslan utan med hjärnan och smaksinnets fysiologiska utrustning inställda på ett annat sätt. Att koka ett kojuver tar rätt många timmar i anspråk. Men sedan man klarat den biffen skär man det kallnade juvret i centimeter tjocka skivor av vanlig kotlettstorlek, penslar dem med vispade äggulor och vänder dem i lagom saltat rivebröd. Sedan steker man juverkotletterna på vanligt sätt till dess de blivit gyllenbruna, varefter de serveras garnerade med hårdstekt persilja och citronskivor. Vill man sublimera denna rätt kan man tillreda en sås av pannsmöret tillsatt med äkta japansk soja och tryffelbitar, vilken förnämliga soppa görs simmig med en tunn redning. Smaklig måltid frestas man tillägga.
Matilda, Matilda, she take my money and run Venezuela. Ichibola. Once again now. Matilda. $500, my friends has lost. The woman even sold my curtain on. Matilda, she take my money. Bandu, 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 life. Yeah, child. Once again now. Money I have underneath the bed, stick up in a pillar beneath me head. That girl, that's she bowle. Man, I've never seen a girl like Matilda. Well, friends, never to love again. All my money has gone in vain. Matilda, she take my money and run Venezuela. It's she bowle. Once again now. Buy them now, man. Don't worry, folks, it's the firehouse.
Makita, what's a girl like? That girl. Once again now.
Jag tänkte nu återvända till min trevliga läkarbok. Ni vet den där som rekommenderar kokain mot sjösjuka. Den här gången ska vi studera hur man semestrade förr i världen. Det vill säga om man hade råd att åka på så kallad brunnskur. Helst skulle man uppvisa någon form av sjukdom eller i varje fall symptom för att kunna ta sig rätten att åka till någon av de många brunnsorterna i Sverige eller ute i Europa. Som bekant var Ronneby en vida berömd sådan ort och dit åkte bland annat korsören Olle Karles familj på 1910- och 20-talen. Nåväl, det verkar ha varit ganska behagligt bara man var lite lagom krasslig, för så här skriver läkarboken om livet vid en brunnsort. På fråga om hur den sjuke bör tillbringa sin dag vill jag vi nämna att kroppen behöver vila om förmiddagarna efter kuren. Man har alltså varit uppe väldigt, väldigt tidigt och druckit vatten. Och tiden tog det då lämpligast tillbringas med underhållande lektyr men ej med ansträngande arbete. Såvida man ska begagna varmt bad bör man helst förskaffa sig det ett par timmar efter frukosten. På eftermiddagen bör den sjuke däremot vara i rörelse. Orkar han ej gå, må han åka. Han må söka förströelser i sällskapslivet, på konserter och så vidare. Däremot torde det vara stort skäl att undvika spelhus vilka finnas vid flera utländska badorter. Häftiga sinnesrörelser och affekter är nämligen alltid skadliga för kuren, men å andra sidan medföra ledsnad och brist på förströelse även ett ogynnsamt inflytande. Och detta bör man taga i betraktande vid valet av brunnsort. Ja, mycket klokt sagt i den mer än 100 år gamla läkarboken. Man känner sig onekligen sämre om man har tråkigt. Och att många sjuka personer än idag söker sig till teatrar och konserter, det har jag förvisso märkt, för sällan hostas det som i samband med pjäser och musikstycken. Det kanske ni också lagt märke till. I läkarboken skrivs det vidare en del om Ronneby och man får nog här en förklaring till att man slutat dricka vatten i Ronneby. För så här står det. Ronneby i Blekinge är den mest järnhaltiga källa man känner. Den innehåller huvudsakligen en betydlig mängd järnvitriol, svavelsyrad järnoxidul. Men därjämte en ganska stor kvantitet andra svavelsyrade salter, i synnerhet alun. I följd av vattnets stora halt av dessa salter drickas endast en mindre kvantitet av detsamma. Då andra svenska hälsovatten intagas ur dricksglas, 130-150 gram i sänder, drickas däremot Ronnebyvattnet ur spetsglas, 40-50 gram, eller punschglas 80-90 gram, varvid man börjar kuren med ett eller högst två glas om dagen samt stiger så småningom till 4-5 allt eftersom patienten tål. Blir han illamående bör kvantiteten strax minskas. För att förekomma svarta beläggningar på skadade tänder som i följd av utfällt svaveljärn så lätt uppstår under bruket av starka järnvatten bör man vid drickningen av Ronnebyvattnet liksom av alla andra starka järnvatten helst uppsuga dem genom ett glasrör. Stundom fördrages ej Ronnebyvattnet ensamt utan måste utspädas med varm mjölk, varmt dricksvatten eller något lämpligt mineralvatten, till exempel Karlsbadervatten. Ja, Ronnebyvattnet var uppenbarligen så vidrigt att dricka att det helst skulle spädas ut för att överhuvudtaget kunna inmundigas. Man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Det gällde tydligen även på 1800-talet.
Länge leve bagar Berta! Hipp, hipp, ra, ra, ra!
Kring dukat kaffebord vi sitter i vår bästa stass. Och bullarna vet hur de är av bästa klass. Nu sjunger vi gemensamt som i ett enda brass. För bullar finns det ut i stora lass. Bagarbärtas bullar de smakar ju så bra. Bagarbertas bullar, de vill vi alla ha. Bagarbertas bullar fyllda med choklad. Ja, Bagarberta hyllar vi idag. Bra, bra! Kom hit nu alla vänner, kom hit här är kalas. Vi har en fin orkester med en som spelar bas. Vi kallar honom bullen för han är lite knas.
Vem jag?
Ja, häromdagen så drack du ur en vas.
Men det var Klas.
Bagarbertas bullar, de smakar ju så bra. Bagarbertas bullar, de vill vi alla ha. Bagarbertas bullar är fyllda med choklad. Ja, Bagarberta hyllar vi idag. Bra, 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 bra!
Kära Bagarberta, med anledning av Bagar...
Men hörde, vad är Bagarberta?
Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
Nej, så roligt!
Jag har hört att Bagarberta ska invämma till teatern. Ja, hon ska göra ett gästspel.
Ja, det är inte jag som får berätta en rolig...
Men hörde, varför såg Bagarbertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
Ja, när man bakfylla.
Nej, så roligt!
Hörde, varför sitter inte Bagarberta?
Hörde, hon har bak.
Men snälla, ni kan inte också.
Jag har hört att Bagarberta ska få en lycklig tilldragelse. Ja, hon ska få ungnar.
Roligt, roligt.
Varför gick inte Bagarberta till honom och klagade på mjölet idag?
Nej, det var för dålig sikt.
Får jag nu berätta en rolig
historia? Jo, jag hör att det lär ska finnas en ofantlig massa mjölnare i engelska flottan.
Ja, engelska flottan lär jag siktat vid vingar.
Jag har hört att Bagarberta har personalbrist i bageriet. Ja, en av lärlingarna har smed.
Nej, han är så roligt.
Men varför törst inte gå in till Bagarberta?
Hon har skaffat sig en stor bulldog.
Det är inte jag som var berättad.
Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
De är inbakade i pris.
Men kan inte jag få berätta en rolig historia?
Ja, gör det då.
Vet ni varför Bagarberta har så fina och väluppfostrade ungar?
Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
Ja, där kom den! Ja!
Bagarbertas bullar, de smakar ju så bra. Bagarbertas bullar, de vill vi alla ha. Bagarbertas bullar är fyllda med choklad. Ja, Bagarberta hyllar vi idag. Bra, bra! Ja, Bagarberta hyllar vi idag. Bra, bra! Ja, Bagarberta hyllar vi idag. Bra, bra!
Jag gillar satir och annan välformulerad elakhet. Det är kanske inte ett så sympatiskt drag, men håll med om att det vore bättre om världens ledare tävlade i elaka formuleringar hellre än att tävla i att ha de största vapenarsenalerna, eller ännu värre, ha ihjäl så många som möjligt av det så kallade fiendelägret. Det är på ett sätt märkligt att vi i Sverige har haft fred i så många år, trots att vi har politiker som formulerar sig så illa. Man skulle kunna tänka sig att de i frustration över sin dåliga språkliga förmåga startade krig. Men icke. Och det beror troligen på att ingen svensk politiker skulle kunna elda folket till kamp mot någon yttre fiende. De är helt enkelt för dåliga talare. Nåväl, det jag skulle komma fram till var ännu en av mina konstiga böcker. Det är en modernare, senare variant av Herrarnas kalender som jag nämnde tidigare. En årsbok som fortfarande existerade i mitten av 1960-talet. Men då hade den tagits över av journalisten och tv-mannen Ulf Thorén. I 1967 års upplaga av Herrarnas kalender, nu omdöpt till Thoréns förträffliga familjebok, där medverkar en av den tidens giftigaste skribenter, nämligen Gunnar Oldin. Ni som överhuvudtaget känner igen namnet vet att Gunnar Oldin var filmkritiken i tv före Nils Peter Sundgren. Men han var också filmskribent och satte den här gången ihop en 10 i bottenlista med världens 10 sämsta filmer enligt hans mening. Det är en helt underbar läsning och jag ska ta några exempel. Först Gunnar Oldins dråpliga programförklaring. Jag skulle personligen byta bort hela Robert Bressons produktion med ett par gamla Antonioni som råge mot Helan och Halvan i Pianoexpressen. Jag skulle dessutom kursa ett par tre nya vågare för att få möta min barndomshjälte Buster Krabbe, uttalat med tydligt E på ändan, igen. Till på köpet tycker jag att indianer ska vara blodisande uggare och inte mikoknuttar som längtar hem till psykiatern. Rena natta alltså. Och någonstans i den natten ska jag försöka hitta 10 filmer som jag tycker illare om än alla andra. skriver Gunnar Oldin. Men det ska vara filmer, inte bara begagnad celluloid. Herr Nils på Åsen, menig nummer 91 Karlsson samt Jokkmokks Jocke faller utanför den här listan. Med en viss saknad avstår jag också från alla generaler som pussats i franska journaler, reklamfilmer om Salvekvick, Alltid efter rakning och Jag en kvinna. Jag tycker visserligen att Essy Persson ska klä av sig, men att det ska vara ett nöje som är förbehållet en mera intim bekantskapskrets. Till filmerna alltså. För att ingen ska kunna stoltsera med att vara sämre än de andra har jag satt ihop dem i bokstavsordning. Härmed alltså filmproduktionens 10 i botten, med mitt mycket privata mått mätt. Och så till själva filmerna. Först mördar Gunnar Oldin en av 60-talets mest omtalade kostymfilmer, Kleopatra. Han skriver så här: den spanska censuren lär ha skurit bort alla bystbilder ur Kleopatra, och efter den operationen bör det ha blivit en riktigt hygglig kortfilm. Som den var hos oss satt man i 3,5 timmar och tittade på Liz Taylors urringning, som, hur trevlig den än är, så småningom förlorar sin charm. Att den dessutom skulle ha orsakat 2 romerska kejsares fall verkar på något sätt inte sannolikt. Det får räcka med att det var nära att orsaka Hollywoods fall. Så skriver alltså Gunnar Oldin om en av världens 10 sämsta filmer enligt hans sätt att se det. Och så fortsätter han med att slakta succéfilmen Sound of Music. Här gör jag mig till ovän med nästan hela svenska folket som förvandlat denna musikal till tidernas publiksuccé. Men det kan inte hjälpas. Enligt min erfarenhet är Salzburg en plats där det ständigt regnar småspik. Och det förefaller mig osannolikt att den skulle vara befolkad av nunnor som har till hobby att sjunga slagersånger i kör. När en av nunnorna har blivit guvernant och greven spänner ögonen i henne och frågar om hon vill bli hans, medan en violinorkester har gömt sig i närmaste buske, tycker jag dessutom att det är i Sigge starkigaste laget. Många föräldrar lät ha med sina barn på filmen. Det är med någon tvekan att föredra framför kroppsaga. Så långt Gunnar Oldin alltså. Och med dessa välformulerade elakheter får jag avsluta mitt sommarprogram och önska er en härlig augustisommar med många konstiga böcker.